Hello and welcome to episode 128 av Stensas godispåse.
Thank you.
Hallå för att.
Hallå.
Ja, du vet, jag sa ju förra gången att jag måste mixa upp det. Och nu testar jag något nytt här. Känns lite fräscht ändå, faktiskt. Ja, hur är läget?
Åh, det är bra. Det blev kul när du började på engelska.
Ja, men det blir lite roligt, va? Ja, det är inte mycket. Men det är bra, det är bra. Lite seg, men det känns som jag alltid är nu. Trött och seg.
Det är november.
Men det är väl liksom vädret och så vidare och så vidare. Ja. Jag var i fredags, så var jag på husvisning faktiskt.
Oj!
Och det är inte så att vi egentligen letar liksom nytt hus. Vi trivs bra där vi bor. Ja. Men anledningen till att jag var på husvisningen var att det här var alltså mitt barndomshem som låg uppe på Hemnet.
Ja, vad sjukt den
var. Alltså det jag bodde från att jag var typ 2 till 13.
Ja.
Så liksom väldigt många formativa år så att säga.
Ja, ja.
Och det var så jävla kul alltså. Eller kul är väl fel ord, men det var så fascinerande.
Ja, ja.
Så liksom man gick runt där och Maria var väl inte riktigt lika road som jag var liksom. Men, för jag hittade, kände ju själv liksom att ibland så tänkte jag, gjorde vi det här? Och så började jag berätta en liten historia som inte var någonting. Liksom. Den hade ingenting i historien. Så jag kände bara, fan vilken svag historia. Men för mig var det ändå så här, jag måste berätta om det här.
Liksom.
Ja, jag är väldigt nostalgiskt lagd. Så till exempel när vi gick så här liksom, precis när vi körde fram bilen så här, då letade jag lite så här, just det här är en stubbe någonstans. Liksom, hade lite då. Och den stubben, liksom, den hade i sin tur liksom lite minnen runt sig för att det var en stubbe som min syster brukade gömma godis i.
Okay, ja.
Och sen så sa hon till mig och Tobbe, då, min lillebror, att det var en magisk stubbe som liksom växte godis i. Och liksom, jag var väl gammal nog och förstå, jag är bara 1 år yngre än henne då. Så jag tänkte väl liksom, jag fattar att hon var lite på att joxa liksom. Men Tobbe var nog lite sen då att han tyckte det var lite märkligt liksom. Han är 2 år yngre än mig. Så det var liksom lite fint egentligen att hon gömde godis där och lite såhär.
Coolt,
ja. Ja, för det var ju hennes hårt försörjande godis liksom. Vi hade ju sånt liksom när vi, lördagsgodis vid några tillfällen när vi blev lite äldre såhär. Då hade man liksom, satt vi och fick man välja godis. Så satt vi såhär att, ja men jag tar den där. Alltså, man tänker då att stora godisar kunde vara värda 2 och liksom, och små värda 1 var. Och sen kunde det vara så att man kunde liksom börja. Man visste ju vad andra tyckte om. Så man kunde liksom börja välja något som jag inte ens gillade. För att jag sen då kunde liksom använda det i byteshandel. Så nu tog jag den här som jag vet att Evelina vill ha.
Just
sen kan jag byta den mot fler godisar efteråt sen. Så när jag har blockat den då så att säga.
Det var
ett system. Ja.
På tal om det så jag var i en godiskiosk här i närheten. Nu här om dagen. Och då var det en pappa som var där med sin dotter, tror jag. Och så han var så här, men nu kan du inte ta med godis. Hon bara, ja men det är bara det är stora godisar längst ner på sig. Det är därför det ser ut som det är så mycket. Och jag fattar ju hur hon tänker, men det är ändå så här. Okej, är det luft i dem? Det vet jag inte. Men jag tänkte bara så här, med stora godisar, det är bara mer godis liksom.
Ja, exakt. Alltså, det är liksom, så det är ett lurigt system.
Ja, precis. Ja.
Ja. Nej, men sen så gick vi vidare så här, så gick vi bakom, vi hade ju stall då liksom, och så gick vi bakom stallet och då sa jag till Maria, här borta brukar det stå en gammal slaktvagn när jag växte upp. Så här, då var det en gammal vagn som stod, alltså jättegammal liksom. Ja. Och den stod kvar där, fast den var liksom ett vrak verkligen.
Får jag bara fråga dig, du har inte varit där alls sen du var 13?
Nej, jag har inte varit där. Alltså jag är ju också förbi någon enstaka gång, liksom, men jag har aldrig vägarna förbi Iström. Så jag har ju aldrig varit inne på liksom, tomten. Men så stod den här slaktvagnen kvar och så tänkte jag så här, brukade jag och Tobbe stå och spela fotboll mot den här slaktvagnen. Så vi använde det som fotbollsmål, vilket är jävligt bra fotbollsmål, för att bollen studsar ju tillbaka. Liksom.
Just det.
Så slipper man gå och hämta bollen hela tiden.
Ja.
Och sen så hade vi så här bakom slaktvagnen typ, så var det en sån här gödselstack som där vi då tömde liksom allt när man mockade häst burarna eller på sig, vad heter det? Boxarna, hästboxarna. Så då slängde vi liksom bajset där då, så att säga. Och då hade vi en sån deal då, eller deal och deal, det var ju bara till min fördel, med att Tobbe, som han var lillebror då, han fick ju gå och hämta bollen om den hamnade i bajshögen liksom. Och särskilt gött var det när det var lite så här regnigt, för då kunde jag liksom mening sikta på bajshögen, så vi sa Tobbe, hämta, och bara kom han tillbaka så här. Så det var liksom, han drog ju ofta liksom den korta stickan, om man säger så. Det var alltid han som åkte på det. Ja, men så var det också här, vi bakom stallet där så var det lite tak typ, som vi sa till Maria så här, brukar vi klättra upp och hoppa ner från taken. Ja, fast det kändes så mycket högre än på den tiden. Ja. Och hon var inte särskilt fascinerad av det liksom, men jag var helt så här, fan vad kul alltså. Och även i stallet så här, så var det ett loft där vi liksom hade gömt kattungar från liksom mamma och pappa, för vi var rädda att de skulle ge bort dem liksom. För att många gånger när så här, på landets familj fick kattungar, då fick man ge bort dem, för att man kan inte ha så många katter liksom. Så vi gömde dem där uppe lite. Det var så samma loft som min brorsa ramlade ner ifrån en gång, alltså rakt ner från loftet, så att det kanske var 1,5-2 meter upp liksom, rakt ner i betonggolvet med huvudet. Alltså jag minns fortfarande det här otroligt otäcka ljudet av liksom ben som krockar med betong alltså. Du vet, det är äckligt ljud alltså. Jag kommer ihåg att jag fick lite så här panik när det hände typ, för det lät så jävla högt, och så tänkte jag så här, är han död nu? Så tänkte jag liksom, för att det lät typ som att han skulle dö. Men han klarade sig. Jag har några grejer till alltså, men jag måste
jag måste säga det, jag är själv precis som du när det gäller sånt där liksom. Också liksom börjat gilla när folk berättar sånt här, även om jag får inte exakt samma känsla som nu.
Nej.
Men jag kan ändå liksom relatera så pass mycket till att ha såna känslor. Jag älskar det själv, så att jag blir så här glad när jag hör folk, och jag typ jag gillar också att uppskatta det. Alltså det är kul att gå med någon, för man fattar ju ibland så här, men det är inte så jävla bra stories ibland, men bara den känslan liksom att men det här gjorde jag här när jag var, alltså det, jag tycker det är jävligt.
Ja, det är liksom så vi sen gick vi upp i vårt, för att det här huset var ganska litet från början. Sen så byggde pappa ut huset då typ 97 98 och sånt där. Och innan det så delade jag och Tobbe rum då.
Ja.
Så då hade vi så här säng i varsin enda av rummet, och så mellan oss hade vi en tågbana, en sån här, du vet, på någon sån här typ plywoodskiva typ, så hade vi en tågbana. Och eller heter inte plywood, skitsamma, det spelar ingen roll. Och då placerade vi liksom leksakerna runt om den här tågbanan, så liksom det var en riktigt smält degel liksom. Att i ena hörnan så stod liksom limburgerosten, smörjan och carbuncle från Biker Mice. Och liksom slogs mot Biker Mice då helt enkelt. Winnie, Modo och Throttle. Modo såklart liksom stod, spände bicepsen och sin robotarm och sådär. Winnie med järnmask och sporthoj. Och i andra ändan liksom av tågbanan så fanns en liten legoborg liksom med ett sånt där självlysande legospöke, du vet. Sån där som man trycker på gubben, du vet. Om du, som är så jävla ikoniska på något sätt. Alltså.
Ja, jag får jag såg någon här, jävla nostalgi. Ja. Jag kommer inte ihåg den, men jag känner känslan
av det självlysande. I den här Lego-filmen så var det en sån spöke som hade den här Lego. Då fick jag så här, vad fan, det är en sån. Ja. Alltså, exakt. Ja, så. Ja. Och sen minns jag liksom att Tobbe, han var en jävel på att fånga flugor i handen alltså. Så han kunde liksom han kunde typ så här, det var som att han bara kunde se en fluga, så kunde han fånga den i handen. Och sen brukar han då, det här är sjukt, jag tror jag berättat det för innan också, men att han brukar lägga flugorna han fångar i såna här kinderägg, de här plastäggen liksom. Just som det, leksaken var i. Och sen skakade han det här ägget så att flugorna blev helt liksom disorienterade och yra. Och sen la han dem på rälsen. Och sen lät han liksom tåget göra sista jobbet liksom. Det är så jävla sjukt alltså.
Alltså det låter som så början på någon sån här Jeffrey Dahmer.
Men verkligen liksom. Sen har man ju liksom, alltså jag tror att, för klassiskt sådana grejer är ju typ som att typ, jag vet, jag hade någon kompis som så här, han brukade så här lägga smällare i myrstackar och sånt där liksom. Och det var liksom, det var nästa nivå på något sätt liksom. Det kändes ändå oskyldigt, för man, egentligen är det så liksom, man slå ihjäl en fluga med flugsmäll utan att tänka på det liksom.
Ja, precis.
Och här kör över med tåget är egentligen inte att det är mer kreativt våld liksom, men det är egentligen samma slutresultat liksom. Nej, men det var som sagt mycket minnen, det var helt sjukt runt där alltså, kändes det.
Ja, vad coolt.
Ja. Ja, sen har jag en liten annan grej jag har hängt upp mig på senaste tiden.
Ja.
Och det var för att jag hörde en kollega, Erik då, han pratade om vi pratade om löpning.
Ja.
Och anledningen till att vi pratade om det var att jag har börjat med en grej när jag springer 5 minuter om dagen.
Ja.
Nu har jag för missat det i 3 dagar i rad, så varje dag springer jag inte. Men tanken är att jag kan springa varje dag, 5 minuter bara. Och det är så kort, vi vet, inga ursäkter, bara ut liksom.
Ja.
Men i alla fall, då berättade han att han är också, han har ju löpt mycket liksom, lite längre än 5 minuter då.
Ja.
Så. Men då berättade han att han brukade göra tåhäv för att stärka sina vader.
Jaha.
Och det gjorde han då samtidigt som han borstade tänderna. Så han fick in det här varje dag liksom.
Okej. Okay.
Och det fick igång mig lite. Alltså, för det är sånt där gillar jag. Alltså, så här, när man kan ta en befintlig rutin som man redan har skapat och sen bara hänga på någonting.
Just
för det är så jävla svårt att skapa nya rutiner.
Ja.
Men om man hänger på det på något annat så är det ju väldigt görbart. Och då tänkte jag så här, i styrketräning finns ju det finns ju något som kallas för superset i styrketräning. Känner du till det begreppet?
Mix.
Okej, alltså jag liten kort utläggning här. Det finns ju till exempel dropset finns ju. Dropset är att man till exempel tar 20 kilos hantlar, säger vi, och sen när du gör du så många du orkar, sen släpper du dem och så tar du 16 kilo exempelvis istället, så gör du så många du orkar och så fortsätter du så liksom neråt.
Okay.
Ja. Tills du inte orkar mer i princip då. Och sen finns det något som kallas för superset då. Superset är att man, det handlar om att spara tid egentligen på gymmet. Så det kan det vara till exempel att jag kör biceps curls, säger vi, och sen supersätter jag det med att köra triceps, liksom någon tricepsövning. Så att när bicepsen får vila så använder jag tricepsen. Så att man egentligen använder ett mer effektivt sätt att vila på, kan man säga.
Just det. Ja.
Och nu då så försöker jag liksom hitta saker som går att supersätta i livet.
Ja.
Alltså, om man tänker, en grej är att man lyssnar på podd medan man duschar. Det är ju en grej då liksom. Och det går ju med allting. Lyssna på någonting medan man gör någonting. Ja, det funkar ju alltid. Ja. Men det finns säkert en massa andra sådana här tricks som inte jag har kommit på. Typ som tåhäv när man borstar tänderna.
Ja.
Och det känns liksom som att det är så low effort för att ändå få in någonting som man kanske vill göra liksom.
Ja.
Så jag måste hitta något sånt här.
Ja. Jag har inget på rak arm här. Jag ska också fundera. Nej.
Ja, för att det är, jag tror mycket på det alltså. Ja. Sen är det ju lite så här också. Jag sa det innan vi spelade in nu att jag har ganska lite noteringar den här gången. Så jag brukar ändå ha lite grann skrivit. Så att det blir lite svamligt.
Ja, det är lugnt.
Men jag har ju en dragning till system liksom överlag.
Ja, det har
jag. Jag gillar liksom att... och allting går typ att göra till system, tycker jag. Jag och Maria har ju en del system liksom, som kanske framförallt är på mitt initiativ, men jag tycker att hon tar emot det väl.
Okay.
Så att ett system är väldigt enkelt, det är knappt att det är ett system, men det har vi, är ju liksom runt att byta bajsblöjor på Sigrid liksom.
Okay.
För det är ju såklart en tråkig aktivitet på alla sätt och vis. Och då kör vi helt enkelt så att vi kör varannan, och om man av någon anledning missar en, så att man liksom är upptagen med något annat som man inte kan avbryta, då kommer man på en dubbel sen då.
Ja.
Så att det kvittas det ut nästa gång då.
Ja.
Så det finns ju gånger man går in i helgen och ligger back 2 bajsblöjor. Det är ju en mardröm.
Ja.
Det är en riktig mardröm liksom. Men det är liksom ett annat system som jag har då, är ju kring nattningen. Alltså när vi nattar Sigrid.
Ja.
Och det är jävligt vettigt tycker jag personligen att ha den här typen av system. För att det undviker konflikter. Alltså det finns inget att bråka om. Kring vissa saker om man har ett system runt det. För det bara är vad det är.
Ja, precis.
Och så nattningssystemet är så, då kör vi liksom varannan nattning. Och sen så har vi något som kallas för antingen är det min nattning, Marias nattning eller neutral nattning.
Okej.
Okay. Och en neutral nattning, det kan ju vara till exempel då att...
man bara ser till henne, gå och lägg dig.
Ja, gå och lägg dig. Nej, men om vi säger att vi är borta och vi ska vara borta på kvällen och Sigrid kanske kommer somna. Antingen att de somnar där i soffan där vi är, där vi är bortbjudna, eller att vi kommer hem så pass sent att nattningen blir så mycket senare än vanligt, för att den andra delen av nattningen är att den andra personen får ju en fri kväll, så att säga.
Just det.
Ja. Man har inget ansvar då. Om Sigrid vaknar under min nattning, då är det jag som hanterar det, liksom.
Ja.
Och vice versa då. Så den här neutrala nattningen, då har man liksom inte fått någon fri kväll, och därför är den, räknas inte det till någons nattning, helt enkelt.
Jaha, ja, ja.
Och det tycker jag också funkar rätt bra. Ja, ja. Det känns så rättvist, liksom.
Ja.
Och en liten parallell man kan dra i, tycker jag, i det här är alltså även i mitt yrke, liksom. Jag jobbar ju mycket med försäljning, är en del av mitt yrke.
Ja.
Och där finns det också väldigt mycket system och metoder och sånt där, alltså, som man liksom inte tänker på. Man har lärt sig det någon gång, men man tänker inte på det. Nej, det sitter i liksom ryggmärgen på en. Sen kan man upptäcka, tycker jag, när man märker att vissa andra inte har det här ryggmärgen.
Nej, just det.
Ja. Typ att en så enkel grej som är en förhandling.
Ja.
Säg att någon säger, liksom, ja, men jag skulle vilja ha, nu får du göra något på priset. Liksom.
Ja.
Att man alltid ska tänka då att man ska byta någonting i så fall. Alltså man ska aldrig ge med sig utan att byta någonting. Så att om, ja, det, om någon säger till exempel, ja, men vi skulle vilja att ni sänker priset här. Då kan man liksom göra det. Ja, men då så kräver vi det här. Just eller då det. Vill vi att ni gör det här. Och det kan vara precis vad som helst. Liksom. Men att man alltid byter till någonting.
Ja.
Så det har jag liksom i vanliga livet också. Om någon säger något, då kan jag lätt liksom säga, ja, men jag kan göra det. Men då hittar man någon sån här förhandling. Liksom.
Just det.
Och det är ju fair. Liksom. Men det är så här saker som sitter i ryggmärgen. Ja. Och även en annan sak som är som kallas för sandwichmetoden från början, tror jag den kallas.
Okay.
Och det är också en sak, jag har inte, alltså jag var på en utbildning för det här för typ 12 år sedan liksom. Men den är applicerbar i många sammanhang, alltså. Och jag gör det utan att tänka på det. Om du ska beskriva någonting som är liksom lite negativt klingande, eller du vet, eller till exempel diskutera ett pris som du tror att någon kommer tycka är högt. Då kan man då baka in det liksom. Så att sandwichmetoden bygger på att man har då fördel, pris, fördel. Det är själva mackan, så att säga då.
Ja.
Så att priset, eller det negativa, är i mitten av två positiva saker. Så då kan man säga typ så här, liksom att säga då om det skulle vara en prissak, kan man säga så här. Ja, det är en helt kostnadsfri utbildning. Och sen är det en licens som är på det här. Så kan man säga typ. Och sen så kan man säga då, men då ingår implementation och du vet, alltså då kan man liksom lägga till en till fördel. Så då blir ändå upplevelsen av det positiv.
Ja, just det.
Även om man har haft, det är två positiva saker, en negativ.
Ja. Gör det, är så här hemma eller?
Ja. Ja, men jag gör det med allting. Allt jag gör så är så här, då kommer jag på mig själv att aha, nu gjorde jag liksom en sandwich här.
Ja, precis.
Så det är liksom så här, ja, man, jag är som gjord för olika system, jag tänker.
Jag har kommit en ny uppdatering på Midjourney. Den här text-to-image AI:n som jag har lovordat förut. Och den uppdateringen är jävligt ball, för den gör jävligt snygga grejer. Så jag började ju göra såna här typ cyberpunk-bilder som är... Ja, de är en viss stil, alltså de är typ, ser ut som vektoriserade bilder, ja, men jävligt snygga illustrationer typ. Och då
får jag bara stoppa, för jag börjar fråga en sak, för jag tycker det här är så jävla coolt, så jag vill liksom att vi drar ut på det lite. Och jag bara frågar, jag har skaffat så här DALI-konto häromdagen, och så vill jag testa att göra lite grejer, men jag fick bara till skitbilder verkligen, alltså.
Ja.
Så är Midjourney bättre, tycker du?
Ja, det tycker jag. Alltså skillnaden på Midjourney och DALI är att DALI var ju typ före, och de och det var liksom bland de första typ som höll på med sånt här. Och de kan göra jävligt bra fotorealistiska grejer typ. Och det gör de jävligt bra typ. Men de kan också göra jävligt fula grejer typ. Alltså de har de gör allt möjligt liksom. Och det är liksom, det blir typ exakt det man skriver. Men Midjourney har gått liksom med på typ
artsy liksom.
Ja, precis. Så de hade från början en egen stil. Typ oftast när man skrev något så såg det ut som någon så här digital art typ redan från början. Medans DALI typ är mer, men den kan göra vad som helst typ. Alltså, om man kan göra, jag testade att göra i DALI typ någon sån här illustration, någon cool grej. Och då såg det ut som typ de sämsta grejerna från något jävla forum typ. Alltså det såg så jävla fult ut. Typ.
Så tyckte jag också. Jag testade dåligt, så gjorde jag så här. Jag tänkte göra en karaktär till den här boken jag skriver liksom, för att se hur det skulle kunna se ut. Liksom. Men då blev det, då skrev jag typ så här typ man with iron mask comic book style. Typ. Och det blev skit alltså. Det ser ut som en riktigt ful så här, stockfoto typ.
Ja, men de gör jävligt fula grejer. Och jävligt feta grejer. Men då måste man veta exakt hur man ska prompta liksom.
Och sen visade liksom, så dina grejer från Midjourney. Det är hur coolt som helst. Och jag såg Maria gjorde massa grejer med svinsnygga. Jag tänkte bara, är det jag som är kass?
Liksom. Nej, men det är Midjourney som är... De har gått in för det. Och de har en helt annan grej också med sitt community. Midjourney kör man genom Discord. Så då skriver man in sina prompter där och sen är det typ, jag vet inte om de har deras Discord i typ 1 miljon pers typ som är där. Okay. Och sen finns det massa olika trådar där folk promptar efter olika teman och sånt och typ man utvecklas av varandra och de har en sida, en vanlig webbsida där det finns, där man kan gå in och kolla liksom på massa olika grejer som de har genererat och se exakt vad de har skrivit då. Så att de bygger skitmycket på det. Och sen inför varje sån här uppdatering så är det ofta att de som håller på med det här, de vill att man ska gå in och rata bilder. Och det använder de i AI:n på något sätt. Jag vet inte hur det funkar.
Ja, okay.
Så den liksom hela tiden utvecklas och släpper dem.
Jag måste skaffa det här Midjourney, alltså det är så jävla coolt. Fett.
Och sen om man kollat på priset också så är det mycket bättre pris liksom på Midjourney. Dali är ganska dyrt i jämförelse. Men så att om man vill hålla på med sånt här så rekommenderar jag Midjourney. Om man vill hålla på med lite så här saker som ser snyggt ut, alltså artgrej. Vill man ha så här fotorealism så kan man ju testa Dali då. Men jag har liksom hållit på med den här. Och det är kul med de här nya versionerna. Och så lär man sig en version så behöver man inte vara orolig liksom, för att man måste lära sig det nya, utan man kan alltid välja vilken version man vill köra. Liksom. Så finns det en massa olika val och så. Så att det är rätt nice. De är väldigt mycket så här, det här community-tänket och så. Så det är grymt. Men jag har ju massa grejer som jag har gjort där. Liksom. Jag har ju startat ett Instagram-konto som heter Vogaplex, där jag laddar upp bilder på typ robotar eller droids eller vad man ska kalla dem för som är så här gulliga och jävligt konstiga och som det är robotar och korv typ. Det är kontot. Så då har jag bara liksom, jag har schemalagt en massa inlägg så att det postas av sig själv typ 2 gånger om dagen på Instagram. Så det är liksom lite det jag har varit ute efter också, och bara kunna. Det är kul att göra något som är automatiskt så här med snygga grejer. Och så kom den här nya uppdateringen då. Och så började jag göra de här cyberpunk-grejerna. Kom in på det. Jag har alltid gillat den illustrationsstilen som de är. Liksom. Jag
tänkte svinsnyggt.
Att jag ska ladda upp som bild till det här avsnittet en på Gorm, som en viking heter, som jag har gjort.
Skitgod verkligen.
Just det, jag kan klippa in en låt här också. Och det var låten som jag tänkte ha. Jag ska göra reels då till Instagram. Som kanske en liten animation och så en liten ljudgrej. Som jag har gjort hur många sådana som helst. Så att det passar mig bra, det formatet liksom. Och sen en liten textbit då. Som, vad heter det jag tänkte göra. Så då startade jag ett konto. Jag startade flera konton först för att det fuckade upp sig. Men nu har jag i alla fall ett konto som funkar bra. Som heter Zintrapeth. Zintrapeth. Och där har jag tänkt att posta de här bilderna då. Och försöka göra lite reels då. För reels är typ den nya grejen.
Jag håller till bara reels på Instagram. Ja. Alltså jag scrollar knappt i flödet för jag... Bara försedd med en massa reels hela tiden.
Och då var jag så här, tänkte, okej, reels är det tydligen det heter då. Då tänkte jag, men hur ska jag kunna hur får jag ut de här bilderna liksom, för att jag vill visa upp dem för världen, för de är så jävla snygga. Alltså jag, när jag först började göra dem, alltså jag blev så här, alltså jag vet inte, jag kan inte förklara den känslan. Jag bara, alltså jag har nog genererat över 100 stycken, 200 stycken.
Ja, men
kanske,
alltså, hur jag såg dem, alltså, golvar alltså. De är otroliga.
Ja, de är helt sjuka. Ja. Sen finns det lite sådana små grejer som händer och sånt, har den inte blivit helt 100 på en. Och det, om man kollar, ja, man kan se vissa grejer, men den är så jävla bra nu. Men hur som, så tänkte jag att jag ska göra det här kontot då. Och det, så kom jag på ett namn som är Sintrapef då. Och så tänkte jag så här, men, ja, men jag kanske ska göra små videosnuttar av de här med musik till de här karaktärerna. Och sen bara skriva någon text liksom. För att det jag ville från början var att folk ska kolla på Reels. Och tänkte jag, men hur kan jag göra det? Jo, men jag gör en liten story till varje. Eller kanske inte en hel story, men en snippet från en story. Typ kanske vad en karaktär tänker. Eller en beskrivning av en karaktär eller en plats liksom. Och så får bygga någon slags värld då. Så att... Då har jag liksom, jag har kommit på då än så länge, Sintrapef är ett företag eller ett konglomerat. Och de i sin tur äger en stor jävla planet där det bor en massa människor och andra varelser. Och den här planeten är artificiellt byggd. Än så länge vet jag inte riktigt varför man har byggt den. Jag tror, nej, jag har lite...
Utkristallisera sig.
Och sen är det... Jag fastnar för den här företagsgrejen så här, att det är ett företag eller konglomerat som äger den här hela planeten då. Så jag tänkte att de olika städerna som ska heta något annat, inte zoner, men inte IP, men det ska vara liksom... De ägs i alla fall av företag liksom. Så att det är liksom inte länder längre, utan det är typ företag. Och den här idén fick jag från... Som jag skrev till det, att det alla arenor typ i verkligheten här i Sverige, de heter ju typ så här Bravida Arena eller Friends Arena. Precis, de har blivit uppköpta. Och jag tycker det är så jävla tråkigt när de heter så. Och då tänkte jag så här, men det är roligt om de här städerna är likadana på den här planeten, att det är bara företag som äger de här olika städerna typ.
Ja, men jag gillar det, för det känns ändå som liksom en... Om man liksom målar upp så här framtidsdystopi på något sätt, så är det en sannolik utveckling på något sätt.
Ja, jag tänkte inte helt omöjligt att det skulle kunna hända något liknande. Och sen har jag har skrivit upp lite. Jag tänkte jag kan bara dra lite tankar jag har som jag har fått. För jag har skrivit så här en fråga då. Hur den här planeten har befolkats då? Alltså jag tänkte att det är folk från olika ställen som har kommit hit. För de ställen de kommer ifrån har drabbats av någon kris, alltså miljö eller krig eller vad det nu kan vara. Och sen har vi ju såklart vissa som har deporterats. De hamnar någonstans här. Och sen har vi ättlingar till de som byggde planeten. Och sen har jag en grej jag vill få in som är en story från verkligheten. Det finns en jävla ö någonstans där det bor... jag tror, undrar ifall det är den ön som är mest remote i världen, alltså på riktigt idag.
Okay.
Och den blev känd för ett tag sedan, för att jag kanske blandade ihop det om att det är den, men i alla fall den, de hade massa incestskit och sånt där. Men grejen var att de som bor där idag är släktingar till myterister från ett jävla skepp för länge sedan. Som gjorde myteri och sen landsteg på den ön och befolkade den. Och sen har det bara varit dem där sen dess liksom. Och jag tycker det är rätt fascinerande. Så jag tänkte att ett land eller ställe på den här planeten har samma story. Att det är myterister på några jävla rymdskepp, eller vad säger jag, spaceship, som har liksom hamnat där. Så där, det är lite så som folk har kommit dit liksom.
Men det är rätt coolt tycker jag, om man skulle tänka, det får ju du välja själv såklart, men det var rätt coolt att tänka att liksom när Sintrapet, folk tar sig liksom, söker sig dit någonstans för att det är någonstans är liksom, det finns extremiteter, det finns extrem fattigdom och extrem rikedom, så det blir lite grann som att man du vet, vill göra The American Dream. Man flyttar dit liksom med en dröm.
Ja, precis.
Och sen så hamnar man i någon liksom saltgruva eller man hamnar i något drogmissbruk. Eller du vet, man, liksom, man försöker hela tiden.
Ja. Jag har fortsättning här som knyter an till det. Så.
Ja, okay, ja.
För jag tänkte så här, hur får man medborgarskap i ett stad, land, IP-zon, vad det nu är liksom?
Mm.
Jag tänker att, att man kanske har som ett abonnemang typ. Alltså för vissa ställen är såklart billigare att bo på, vissa är dyrare och vissa är säkert helt gratis. Ja, precis. Några är gratis, men som vanligt med gratisabonnemang så kommer det med ett aber. Liksom, att det, det är något jävla skit, liksom. Det är inte helt asgött att bo det. Och sen har jag tänkt att vissa zoner då ligger under radarn. De har liksom ingen ägare, inget företag som äger dem längre. Kan vara att företaget har gått i konkurs eller på något sätt försvunnit. Och så är det såklart så här, eller såklart, men jag tänker lite som nycklar till kryptovalutor. Om man tappar bort dem så är, liksom, då kan man inte få tillbaks dem. Så jag tänker det är lite det som har hänt på vissa ställen. Så man får också lite den här blandningen mellan de här fina områdena och de här bortglömda så. Så det är lite det jag har, liksom, en sån grund. Sen tänker jag, man behöver inte brodera ut för mycket alltså i början, utan alltså i mitt papper här, utan
nej,
det kan få komma byggas fram från de här olika.
Mm.
Men jag har ett litet problem. Och det är att jag har svårt, jag kan inte generera bilder, jag kan inte ha en karaktär som återkommer. Alltså jag kan fejka det liksom, att men nu är det en silhuett av den här karaktären, men jag kan ju inte få själva Midjourney att göra samma person.
Nej, liksom. Just det.
Om jag inte tar en kändis då. Men så där får man tänka lite. Men då funderar jag på att det kanske bara ska vara, det får vara olika snippets från den här världen, och så får liksom de på något sätt bygga en story tillsammans. Och så följer man kanske inte en huvudperson på det sättet, men det går ju liksom att man kan ändå få bygga sig en story i huvudet som, vad ska man säga, läsare eller så, genom att till exempel, ja, men först den här karaktären pratar om det här och sen kom det en annan karaktär som pratar om samma händelse eller så, så att då kan man ändå få ett sammanhang.
Jag skulle ju typ, alltså, när jag sitter på bilderna, jag skulle vilja göra så här en visual novel här. Ja. Det är så jävla coola grejer alltså.
Ja, det är...
man, alltså, man tittar på en bild så tycker jag man får en story bara av bilderna. Alltså. Ja. Det är några bilder som är så jävla bra alltså.
Ja, de är... ja. Ja, men det är riktigt gött. Så att, och sen har jag ju frågat dig om hjälp också och få lite skriva hjälp så här.
Just det.
Och så har jag tänkt att jag ska försöka göra massa nu. För mitt problem är alltid att min attention span för sånt här kanske är 2 månader. Så jag måste liksom,
ja, jo, men så är det ju ofta.
Jag måste göra grejerna nu och schemalägga dem. Ja. Och sen såklart om jag märker att, att folk tycker att det är kul och så, och då får man ju lite energi liksom, så då vill man ju gärna göra mer.
Ja.
Men jag tänker det är ganska lätt sätt också. Man gör en karaktär, man skriver 2-3 rader liksom.
Ja, precis.
Så har man inte heller så blodigt att men nu måste jag skriva 3 sidor, utan man har... Ja, men ett bra sätt tror jag. Och sen är det kul att komma på det. Men det är ju det som jag har väl... jag har lätt kanske för att liksom fantisera och så. Men sen har jag lite svårare för att kanske skriva ner det på ett snyggt sätt liksom. Ja, men jag tänkte att jag ska ta hjälp av dig. Och kanske Johannes om han har
kul.
Tid också.
Ja, det var kul. Men den här första som du gjorde, skickade mig, den du lagt upp på Syntrapet. Har du skrivit den här?
Ja, precis. Det har jag skrivit.
Det tycker jag är bra ju.
Ja, men det blev... Alltså, jag lyckas ibland. Men,
ja, men jag gillar den liksom. Ja. Den har så här... gött så här... Ja, man får gå in och kolla helt enkelt och se den. Men jag gillar den som fan alltså.
Och där har jag gjort musiken. Det är det som också är så jävla gött med det här. Att jag har ju typ... Alltså, jag kommer göra ny musik till det här. Jag har gjort den låten jag spelade förut. Och sen har jag gjort den här som finns uppe nu. Men jag gör alltid sådana små grejer. Det är samma med attention spanen. Där när jag gör musik med datorn så här. Att, men jag orkar göra typ några bars typ. Och sen, sen tröttnar jag typ. Men det passar perfekt för det här formatet. Så
jag gillar som fan. Jag är jävligt fascinerad av så här, liksom, när man typ... storytelling som inte är byggd på liksom typ vanliga konventioner, om man säger så. Alltså, vi pratade om det idag på jobbet lite, att jag kan reta mig på att så här, även nu när man streamar mycket, eller det allra mesta man tittar på är streamat, så är så här, avsnitten är ändå så här 48 minuter, det vill säga en timme minus reklam.
Ja.
Det ser så här, varför då liksom? Ja. Det är streamat bara. Ja. Och liksom bara. Och en sån sak som att alla avsnitt av en serie är oftast lika långa. Varför då? Varför är det inte ett avsnitt 12 minuter och ett 46 minuter? Och även filmer. Alltså alla filmer är liksom filmlånga. De är två timmar, 2,5 timmar och sånt där. Kan det inte vara 14 minuter eller 46 minuter? Ja. Alltså, du vet, förstår man går bio liksom, att man förväntar sig en viss längd. Men om det ändå streamas bara.
Ja, men det är ju,
alltså, det kan vara så långt det behöver vara.
Det känns som att det är samma inom musiken. Men där har man lyckats.
Ja.
En del har ju lyckats fjärma sig från liksom album.
Ja.
Tio så många spår, ja, så många minuter. Men jag tror det förändras ju också asmycket med TikTok och Instagram.
Ja, det
är en
gör
helt
det,
annan
det
värld
det
när det gäller tider och sånt. Så att,
ja. Så det är väl en ändring som håller på att ske. Men jag skulle även vilja liksom att... det finns ju en del sånt. Men jag skulle vilja... Så här, om jag någon gång ska göra spel. Liksom, någon gång ska jag göra något spel. Och jag vill göra spel där jag... Det är väldigt litet team. Det är typ bara jag själv och någon till som kan hjälpa mig med de saker jag inte kan.
Ja.
Så skulle jag vilja ha det. Och då ska spelet... Då ska inte att spelet ska vara jävligt kort. Alltså.
Ja.
Alltså, man kanske kan spela en spel på 20 minuter.
Ja.
Och sen kan jag göra flera spel istället med samma liksom, typ av teman eller så. Men att liksom...
Ja.
Det hade varit kul liksom. Och det här tycker jag är lite åt det hållet liksom.
Ja,
alltså, man kan få en bild och då får man liksom, då har du ändå gjort så, du har gjort ett litet musikstycke som är liksom passande till bilden, du har en liten story och du har en cool bild, så får man liksom ganska mycket ändå på väldigt kort tid.
Ja, men jag tror att det kan bli gött.
Ja,
så in och kolla på Instagram Sinterapest.
Ja, verkligen, jag längtar där till nästa inlägg. Ja, men det är grymt alltså. Den fuck god på. Jag har lyssnat en del på den här podden som vi pratade om och tipsade om, den här kraftspelen.
Just det.
Och jag gillar den som fan, den podden. Men lite kritik har jag ändå mot att liksom de spoilar ju alltid. Alltså det känns lite grann som att han som har podden är väldigt vad kan man säga, svartvit i sitt sätt att prata om spel, för han känns som att han måste alltid beskriva egentligen mer eller mindre varenda sekund av spelet. Alltså ofta är det när man har, när jag hör andra podden när de pratar om spel, då pratar de lite om liksom, hur kom spelet till och du vet, vad handlar det om, vad är generella känslan i spelet och så här, vad är det som gör det bra. Han är mer så här att han pratar om, ja, man börjar här och sen går man till det här stället och säger man det här till den här gubben och sen gör de det här. Så att alltså, han går egentligen igenom spelets story i detalj från början till slut. Och det gör ju att, det kan vara intressant ibland, men det är ju också att om man tar spelar spel så spoilar han hela spelet för en.
Men är det inte oftast gamla liksom spelen då som de...
Nej, fast ändå inte. Alltså nu, typ Night in the Woods lyssnar jag på nu för ett tag sedan. Och det är typ så, 2-3 år gammalt.
Ja,
och sånt där.
Okay.
Så det är lite konstigt. Och det är också ovanligt att man beskriver... Alltså om jag skulle prata om Hollow Knight som jag gjort många gånger.
Ja.
Då skulle inte jag beskriva... alltså det är som att man lägger lika mycket vikt vid varenda del av spelet på något sätt.
Mm.
Istället för att highlighta liksom. Ja, så som sagt, jag gillar ju podden, så det så, men det har irriterat mig lite på liksom, att det är väldigt okonventionellt. Men i alla fall, då pratar de om det här Night in the Woods då, i ett avsnitt jag lyssnade på nyligen. Vilket är ett spel som jag har haft ögonen på några år, men aldrig riktigt kommit till att spela. Då. Nej, det är alltså då ett spel där man spelar en liten tecknad räv, tror jag det att man är.
Ja.
Och sen så är det liksom ett ganska okonventionellt spel. Det handlar om att man är väl liksom 20-something och har flyttat hem till sin hemstad igen nu. Ja. Efter att ha varit och väg och pluggat eller något sånt där. Det är väl ungefär storyn som jag förstår det som. Och sen så reunitar man med lite kompisar och så går man på lite olika liksom uppdrag och man upptäcker lite märkliga saker i den här staden då.
Ja.
Så det är liksom väldigt så här, vad kan man säga... lågintensivt spel.
Ja.
Men det verkar jävligt mysigt och bra dialog och allt sånt där. Och då sa de en intressant sak, alltså han en som har podden intervjuar ju en kille då som kommer med sitt, varför vill du prata om det här spelet, så berättar de varför då.
Ja.
Och då var det en sak han sa som jag fastnade lite för. Och han sa att liksom, det är väldigt få spel där huvudkaraktären inte är kompetent. Och det tyckte jag var intressant alltså. För att om du tänker liksom, om jag nämner några spel här. Tomb Raider, Lara Croft. Hon kan ju allt. Hon kan liksom skjuta alla vapen. Hon kan göra liksom muscle-ups från en liten liksom, när hon bara har två fingrar på liksom, ja, räcket hon hänger i. Och de kan liksom allting. Och även liksom om man tar, ja men nu spelar jag ju God of War som jag går och kommer till sen. Han är helt otrolig naturligtvis. Han kan liksom, han är hur stark som helst och allt sånt där. Och de flesta spel så spelar man ju någon som är otroligt bra på det de gör. Så det är ganska intressant att spela ett spel där karaktären är dålig.
Ja.
Och då tänker jag liksom, ja, inte minst på Disco Elysium då, som jag ofta nämnt. Där ligger ju en stor del av magin i att huvudkaraktären inte är kompetent alls. Alltså han är liksom förtjupen, han är slarvig liksom, han är direkt odräglig alltså ibland. Och det gör ju någonstans tycker jag att man vurmar för karaktären, han är liksom så trasig. Men det är jävligt få spel som gör det alltså. För även typ så här Monkey Island, Guybrush Threepwood, och han är ju en typisk liksom tönt. Han är liksom, alla tycker han är töntig och fånig så här. Men han är ändå rätt skicklig liksom. Alltså han lyckas med saker som väldigt få skulle göra. Så det jag fastnar för det lite att det är liksom jävligt konstigt att det är så ovanligt att huvudkaraktären inte är kompetent. För om man tittar på liksom film och serier, då är det jättevanligt att en huvudkaraktär liksom är dålig på saker. Men det är väl ju så att man att någonting i när man spelar någon som är dålig, att det skulle vara tråkigt. Typ att Lara Croft, om inte hon kunde klättra, då faller ju lite hela spelet liksom.
Hon kan ha varit dålig på spel, något annat liksom.
men i vissa spel funkar det kanske inte riktigt att de ska vara dåliga. Men de gångerna där det går att göra det, då borde man utnyttja det mer tycker jag. Ja, hur som helst. Jag har också sett klart den här serien The Playlist som jag och Maria kollar på. Alltså den här Spotify-serien. Och jag är lite tråkigt nog, så måste jag instämma i den här allmänna kritiken som har riktats mot serien. Och det är att alltså serien är liksom fängslande och jätteintressant och så här jävligt coolt berättad, när man liksom får uppleva. Varje avsnitt är typ slutade ungefär med så här, ja, det var väl inte riktigt så det gick till. Och så är en annan person som får berätta sin historia av det då. Så det greppet är jävligt kul tycker jag. Man får se liksom utvecklaren, man får se Daniel Ek, man får se han riskkapital, eller liksom Lorentzons, liksom hans bild av det. Och sen artistens bild av det i slutet så där. Men det som är tråkigt är att serien har så jävla dåligt slut. Alltså inte att det är liksom så här, fan vad tråkigt att det här hände. Det är bara det att det bara liksom glider ut i ingenting typ. Så man var så här, var det sista avsnittet? Det är inget sånt som knyter ihop. Det var inget som liksom sätter upp någon punch eller någonting. Det är bara liksom, det bara glider ut i ingenting. Så det sänker ju lite grann serien. Alltså för lite grann är det som med, tycker jag, med samma sak med berättelser. Om man har en bra början och ett bra slut, då är det som händer i mitten inte lika viktigt. För att liksom, då har man liksom lyssnarens attention lite grann på något sätt. Att man har liksom, och sen så lämnar man dem med en bra smak i munnen när man är klar. Jag tycker till med vissa filmer kan vara så här. Jag kommer ihåg den här filmen Gladiator, du sett den? Den gamla filmen. Den tycker jag är så här, jag tycker filmen är urtråkig. Men den har så jävla pampigt slut. Alltså när jag såg den så tänkte jag såhär, fan vilken bra film alltså. Men när jag tänkte tillbaka på den så här, skulle jag vilja se om den? Absolut inte. Den var ju skittråkig. Men liksom det, kraften i ett bra slut är ju väldigt bra. Och likadant då liksom, när man har ett dåligt slut så är det liksom, jag kommer inte komma ihåg den här playlist-serien för att den har så jävla dåligt slut.
Det är synd.
Känns det nu då? Ja, men ändå värd att se för att allt annat är bra. Sen har jag spelat lite tv-spel. Jag har spelat det här nya spelet som heter Mario Raving Rabbids, Mario Kingdom Battle Raving Rabbids Sparks of Hope tror jag heter.
Jävla bra namn.
Det är så jävla sjukt alltså. Det är liksom Det är uppe där med, det är inte riktigt på nivån av Kingdom Hearts. Alltså, Kingdom Hearts till exempel kommer ju nu ny, det kommer det så här liksom Kingdom Hearts-spel på PlayStation Plus extra. Så ja.
Och då bara bra namn.
Ja, PlayStation Plus extra, PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus, jag vet inte ens vad de heter. Helt sjukt alltså. Motsvarande, och så har man då Xbox Game Pass. Jättebra. Ja, det är jättebra. Men så anser jag, alltså, Xbox har ju också otroligt dåliga, som vi pratade om tidigare, med liksom
Series X,
ja, Xbox One, Xbox som kommer efter Xbox 360.
Just det,
sen ja. Kommer Xbox Series X.
Ja.
Det är helt helt obegripligt alltså. Men jag måste bara nämna det här Kingdom Hearts, och då är det ett spel som heter alltså Kingdom Hearts 358 delat på 2 days. Vadå? Vad betyder det? det är helt obegripligt. Så att ja, det är konstigt. Och sen är ett spel som heter så här, nu kanske jag missar lite, men det heter så här Kingdom Hearts Final Remix 2.8 plus 1.5 remake.
Det låter som en sån...
Vad är det som händer?
Du vet, fil man har sparat i ett projekt typ. Fast man inte är klar än. Man, fast man är typ klar.
Man kallar final. final V2. Lite så, ja. Det är helt otroligt alltså. Det går inte att göra sämre namn på dem. Men ja, det här Raving Rabbids då, som jag kommer kalla det nu. Det är alltså då ett Mario-spel i grund och botten, utvecklat av Ubisoft.
Ja.
Där man, ja, det är turordningsbaserade strider där man flyttar runt. Liksom. Det är liksom XCOM möter Mario, kan man säga. Man flyttar runt olika karaktärer och ja, det är, alltså, jag gillade det första spelet som fan och tycker det här är ännu bättre. Så det är liksom jävligt kul, helt obefintlig story, man bryr sig inte en sekund om den, men gameplayet är så jävla kul liksom. Mm. Och det är också ett spel som passar väldigt bra att slöspela, för att i och med att det är turordningsbaserat så kan man liksom spela en runda och sen kolla upp och kolla vad som är på Netflix liksom. Vi kollar på det här Love is Blind fortfarande lite grann. Och då kollar man på det och sen så gör man en ny runda och lyssnar lite på vad de säger i bakgrunden. Det är väldigt liksom, det kräver väldigt lite av en, så det är väldigt avslappnande. Och när jag spelar själv så här på kvällen, då kan jag då lyssna på podd samtidigt. Så det är också väldigt avslappnande. Men sen så fick jag något sånt här stresspåslag typ när jag körde det av någon anledning. Och det var så jävla konstigt. Jag tänkte, varför känner jag mig lite stressad så här? Och då var det för att det kom en karaktär som heter Rabid Rosalina.
Ja. Ja, ja. Ja, jag vet.
Ja, jag slutar.
Fan vad kul.
Ja, men då är det ju för att Rasmus, min liksom rival när det kommer till Mario Kart, han spelar Rosalina. Och det som jag retar med den här rivaliteten, det är att någonstans inne i mig så känns det som att han är bättre alltså.
Oj.
Jag kanske vinner oftare, men det känns ändå som att när jag gör det känns som att där hade jag tur. Där klarar jag det precis. För att han är ju, som jag sagt, Michael Jordan av Mario Kart. Det är bara så liksom. Och det är liksom det är hans Mushroom Kingdom. Vi andra bara lever i det. Så då, när jag såg den här Rabbit Rosalina, då blev jag lite så här, fick jag stresspåslag. Precis som att jag fick stresspåslag när jag träffade en kollega då, så berättade han att han hade varit och bovlat. Och han, den här kollegan, Joakim Rickardsson, han är ju väldigt duktig i bowling. Och då sa han att jag var faktiskt och spelade bowling med Linus, alltså en gammal kollega till oss. Och så gjorde en liten lektion med honom så här, i bowlinglektion. Och då blev jag stressad också. Och tänkte jag, varför då? Det är bara för att jag vill inte att Linus ska bli bättre i bowling. Jag vill inte att han ska vara bättre än mig. Och det spelar ingen roll, vi spelar aldrig bowling. Jag vill ändå inte att han ska vara bättre. Det är så stört alltså. Men, ja. Sen har jag då nu igår så kom ju God of War Ragnarök. Och det är liksom men det här årets största släpp, ska jag säga, tillsammans med Elden Ring. Och jag har ju liksom tittat på recensioner och sånt där innan, och det har ju fått otrolig kritik alltså. Det har ju fått 10 i princip överallt. Och det är liksom, alltså man brukar ju kalla spel för AAA-spel som har liksom, de har AAA-budget. Men det finns det några spel, alltså verkligen bara en handfull, som har liksom 4 A:n kan man säga. Och det, ja men alltså det är liksom, och det är generellt faktiskt Sonys studior som har det här. Typ Last of Us är ett sånt spel. Det har liksom budget som är, det är liksom nästa nivå på det. Man märker liksom det är som top notch liksom, all grafik, rent tekniskt är det top notch. Det är liksom otroligt röstskådespel, det är otroligt manus. Det är liksom bara en nivå till ovanför alla andra spel satt i produktionsvärlden. Och God of War är ett sånt spel. Det är liksom helt, man blir liksom golvad varenda sekund nästan, för att det är så otroligt pampigt och liksom välproducerat och allt sånt där. När jag började spela, jag spelade 2 timmar bara. Jag ska spela lite mer i helgen här, tänkte jag. Men bara en sån sak som händer tidigt i spelet. Jag kan inte spoila någon här så att man kan vara lugn. Men det är helt makalöst alltså. Det finns ju liksom en konst som jag har liksom försöker bli bättre på när jag skriver och sådär. Och det är att skapa tension. Alltså, det är väldigt lätt att fastna tycker jag när man berättar en historia, eller skriver i fall, att man vet vart man ska i kapitlet. Och då tar man liksom enklaste vägen dit. Typ. Men då blir det ingen tension alls. Utan du måste ju tänka dig att hur kan jag skapa någonting? Hur kan saker gå snett här nu så att det blir lite tension i det? Och det finns vissa spel och filmer och sånt där som är extremt bra på att skapa tension. Till exempel, evigt exempel här, Disco Elysium har en scen i slutet av spelet som har extremt mycket tension. Alltså när jag spelar den scenen, då kändes det som att luften vibrerade alltså. Ja, men det kändes som att liksom att allting annat försvann ur fokus. Och kvar var bara TV:n framför mig. Och sen stod tiden still liksom. Ja, men det är så otroligt liksom sån, man kan skära genom liksom atmosfären med en kniv. Typ. Game of Thrones har också såna scener som är helt liksom, man bara, vad är det som händer? Och den här scenen i början av God of War har precis den känslan. Och Maria frågade mig när jag pratade om det här. Jag beskrev det ungefär i de här ordalagen. Då, och då sa hon typ, men vadå? Träffar man Thor eller? Så här. Jag bara, ännu bättre. Odin? Nej, ännu bättre. Och då tänker man så här. I ett spel som handlar om, liksom, som utspelar sig i fornnordisk liksom mytologi eller nordisk mytologi, vad är då liksom bättre än Thor eller bättre än Odin? De är ju top of the food chain så att säga. Om man skulle göra en superkort tier list på asagudar, ja, men bara så för ett exempel, då är Odin, han är ju the goat så att säga, alltså det är S tier verkligen, och Thor är ju kanske A tier då, eller kanske S han också, han är där uppe liksom. Det är tunga gubbar. Alltså kanske de tyngsta av några gudar överhuvudtaget. Zeus är väl där uppe också kanske. Hades kanske. Men det är inte många mer som platsar där uppe. Så liksom att jag, om någon säger då, kommer Thor? Ja, kommer Odin? Nej, ännu bättre. Då börjar man tänka, liksom, vad kan det vara egentligen?
Jag tänker, vem kan det vara? Vad kan det vara?
Ja, vad kan det vara? Sen tänker jag så här, bara på tal om gudar. Om jag säger korsordsguden, vad säger du då?
Ingen aning.
Ra.
Ja.
Att i alla korsord så är det alltid så här, solgud.
Ja, precis.
För att de passar in liksom så här kort. Det är korsordsguden då. Men han förtjänar ju inte vara topp på någon lista på grund av det bara såklart. Nej, men jag kan inte beskriva den här scenen mer utan spoila, men det är helt galet alltså.
Okej. Okay. Ja, fan, ja.
Och ja men alltså, du har ju en PS5 för fan.
Ja, jo.
Och jag kan säga första God of War, alltså inte första men God of War 2018 som man brukar kalla det. Det är ju, finns ju i den här PlayStation Collection. Så gör dig själv en tjänst för att du spelar det här.
Jag har börjat
att det är,
spela det för ett tag sedan.
Ja, du har gjort det. Ja. Ja. Men du borde power through alltså, för det är ett otroligt spel. Och uppföljaren känns hittills, alltså det känns som en stenhård 10 de 2 timmarna jag har spelat. Så ja, jag får återkomma när jag har spelat mer, men det som är jävligt kul också tycker jag är nu att vi är väl typ fyra pers som jag känner som spelar det här samtidigt.
Ja, kul.
Så det kommer bli den här känslan som det var när jag spelade Elden Ring, att man liksom pratar om det. Hur långt har du kommit? Har du hittat det här? Eller så här. Så det ska bli jävligt kul att både spela och snacka om. Ja. To be continued helt enkelt. Och det var väl allt vi hade den här veckan, va?
Ja.
Ja. Då hörs vi nästa vecka.
We do. We go out we as we came in English.
Ja, härligt, härligt. Ja, men ha det gött då.
Have it good.
Hej, hej. Game over, yeah!